Nu har jag sällskap här i studion av mina torsdagssnackare Larry Griffiths som är kultur- och centeransvarig vid Luckan i Helsingfors. God morgon!
Halloj!
Och Jonna Sundberg som är teaterproducent. God morgon!
God morgon!
Jag tänkte att vi skulle börja prata om det här barnet som rymde från dagis i Esbo. Det var alltså en 4-åring som, det ultimata målet var att komma hem och på vägen så stack han in sig då i en affär och ville köpa en slickepinne och där var det då en dam som upptäckte honom vid kassan när han inte hade någonting att betala med och som sen ringde polisen och han kom tryggt och säkert tillbaka till daghemmet. I det här fallet så dömdes alltså två ur personalen för att de hade underlåtit att övervaka honom. Det var frågan om ett område av gården där man hade dålig uppsikt och det fanns ett buskage som inte hade trimmats ner och porten var i dåligt skick och så här. Jonna, jag har hört att ditt barn också har rymt från dagis.
Ja, det har hon. Eller egentligen från förskolan. Det var i fjol när hon gick på förskolan och så fick jag höra då bara efter att hon hade eller liksom när jag hämtade henne då, att de hade haft en liten incident och hon hade rymt tillsammans med en pojke som hon tyckte var trevlig. Och det skulle nog aldrig ha fallit mig in att klandra personalen för det, men vi hade nog ett litet snack med dottern. Och jag frågade henne varför hon hade rymt och då sa hon bara att den där pojken sa att hej, vi far dit, och jag sa okej. Okay. Och så tänkte jag att det kanske känns bekant på något sätt att under sitt liv har man kanske vetat att det har varit en dålig idé att fara med en pojke som man tycker om, men ändå tänkt att ja, okej. Okay. Så jag kunde nog inte klandra henne sådär allt för mycket för det här heller, men att liksom sånt händer ju.
Mm. Hur kändes det?
Jag var nu mest road den situationen. Det var inte liksom någonting farligt med det. De hade nog inte liksom något tydligt mål heller. De hade blivit ärtappade någonstans på fotbollsplanen vid följande skola. Men det där, alltså man kan ju inte liksom skydda sitt barn för allting. Men sen tar man det där snacket sen att det där, okej, det här var inte en så bra idé och snälla gör inte om det.
Mm. Larry, vad väcker det för tankar som henne?
Ja, för det första så håller jag med Jonna fullständigt. Visst har man haft dåligt omdöme när det gäller pojkar ibland. jag tycker att man ska förbjuda slickepinnar. Det är ungefär lika logiskt som att anmäla personalen på dagis för att ett barn har stuckit. Jag vet inte hur många år som jag själv har hört kollegor på andra dagisar när jag jobbade i 12 år. Som har varnat för att det är lösa träplankor i staketen, det är hål under staketen, det är rostiga lås på grindarna och svaret har varit, ja men vi löser det sen. Kan inte fylla igen hålet själva var ett svar och nej, det är ju barn som har grävt hålet så att de kommer ju göra det igen. Och faktum är, om man tittar på hur branschen ser ut. Det där med att ett 4-årigt barn, man säger, men det var ju bara 8 barn. Ja visst, ett barn på 4 år, en kompis, de måste gå in och kissa i det här vädret. Jag menar, de har ju på sig allt. De har på sig precis allting man kan ha och lite till. Förutom dykarutrustning. Och sen så ska de in och kissa. Då måste man ta med sig en kollega. Och så vet vi att det är den enda tiden som de kan sitta och skriva och göra rapporter, det är när folk är ute eller under vilan. Och så är det barn som behöver knyta skorna och där har du det, va? Och så är det de som tänker, haha, slickepinne, gör gott, det tar vi på egen hem. Här är tråkigt väder, jag går hem och kollar tv istället. Och då ska man anmäla personalen. Ja, om personalen sitter inne och fikar, absolut. Men det har de inte gjort i det här fallet. Det är så befängt, tycker jag. Så förbjud slickepinnar.
Så där ur personalsynvinkeln, eftersom du nu har den erfarenheten, hur mycket talar man om liksom den här risken och planer och hur mycket sådär präglar? Är det någonting man är rädd för?
Det är livrädd. Jag talar ju om det konstant. Vad gör vi den dagen det kanske händer? Vad gör vi om vem kan du vända ryggen till? Hur ska vi, alltså de här skisserna, hur man ska stå på en dagisgård. En står där, en står där, en står där. Och det här är ju en liten dagisgård. Så tittar man på andra dagisar som har megagårdar. Och då ska du ha koll på 100 barn. Samtidigt, och det är en omöjlighet. Och utan övervakningssystem som vi inte får lov att ha för intrång i personligheten. Det är omöjligt. Sen är det ju skillnad då om folk står tillsammans som de gör på en del dag så här, och bara dricker kaffe och pratar med varandra. För det händer också faktiskt.
Mm. Jonna, har du någon gång varit rädd när ditt barn har varit mindre? Att det sker någonting som hänt?
Alltid. Det är ju liksom den hemskaste känslan när man ser att någon ringer från dagis mitt på dagen när man är på jobb. För att den första bilden man har i sitt huvud är ju liksom det där barnet som ligger blodigt någonstans liksom på vägrenen eller att de är på väg i ambulans någonstans. Och det har ju aldrig hänt, men det är ju alltid liksom den där skräckbilden att jag är inte där och vad har hänt mitt barn, varför ringer de? Ofta är det så här. Mary undrar jättemycket om hon kan gå till en kompis efter skolan och leka. Hon kunde inte vänta med den här informationen. Så det där, det har ju aldrig hänt. Men man är ju konstant orolig för det här faktiskt.
Mm. Hur mycket har du, Larry, upplevt liksom föräldrarnas oro för det där?
Telefonsamtalet ganska ofta. Vi gjorde faktiskt så på ett dagis där vi jobbade. Att vi sa till föräldrarna att för ibland var det så här dålig avlämning. Och föräldrarna gick därifrån med stort, tungt hjärta och kände sig som skurkar. Så vi sa att vi ringer sen när allting är okej. Men då väntar de på det här samtalet. Men jo, man kunde ju ofta höra den här oron i rösten när någon svarade. Hallå? Ja, allting är okej. Oh. Så att, absolut. Det här är Yle
Vega. Torsdags snack sysslar vi här med Larry Griffiths och Jonna Sundberg, och det ska handla om bilar och chaufförer. För igår nåddes vi av en nyhet om att det nu är vetenskapligt bevisat att personer som kör Audi, BMW och Mercedes, de är mer själviska än andra chaufförer. De bryter också oftare mot trafikreglerna. Och nu ska ni få lufta alla era fördomar om folk som framför vissa typer av bilar, Larry.
Alltså jag vet inte varför jag alltid hamnar och diskuterar trafik här, för jag har ju ingen bil. Men min första fråga är ju, har chaufförerna keps på sig? För det är min första fördom, gubbar med keps är livsfarliga. Min pappa har inte keps, han kör som han kör. Vet inte, jag kan ju tänka mig att det stämmer. Jag känner ju ändå att det är en så här icke-nyhet någonstans. Jag tänker mer så att, har de med sig coronaviruset? Då tänker jag, då är det jätteviktigt. Eller, men om de kör dåligt så är det ju bra att veta. Fast jag ser inte skillnad på en Fiat och på en BMW. Så att jag vet ju inte vem jag ska hålla utsikt efter. Så jag kollar efter kepsen istället. Men det var nog min analys här om detta. Tack.
Jonna.
Jag har alltid vetat det här. Jag kör ganska mycket nu för tiden just för att jag jobbar i Esbo. Sluta skratta, Larry. Alltså, mina ytterst ovetenskapliga iakttagelser på den här ämnen så kan nog stödja den här forskningen. Alltid när det är någon som tycker att den kan köra på höger sida om en lång kö och klämma in sig med tvång någonstans i början av kön eller det där inte stanna vid en skyddsväg när jag själv har stannat där, vilket ju är helt livsfarligt, eller någonting annat lika puckat, kör mot rött, så är det alltid en sån där stor glansig bil med en äldre man bakom ratten, tycker jag. Sen vet jag ju att alla som har såna bilar inte är såna. Kristoffer Strandberg, jag vet att du inte kör så. Men kanske det finns liksom många såna gubbar. Och sen tyckte jag att det var ganska intressant just det här att kvinnor med såna bilar inte upplevs liksom, eller då inte i den här forskningen har haft
det
samma...
Det var spännande.
Ja, men det är egentligen inte så hemskt spännande, för att jag tror nog också så där att kvinnor tycker inte att bilar är statussymboler på samma sätt som män.
Kan det vara att kvinnor också, och det här är ju, och nu får jag på snotten här, men att man är mer rädd om sina ägodelar? Så att det här var en investering, så den ska vi nog sköta om, och då ska vi sköta oss i trafiken också.
Men jag tänker liksom mer så där att jag har ett barn. Och,
eller vad spelar det för roll? Ja.
Att jag har ett barn eller?
Nej, att könet på den som kör.
Ja, nej, men jag tänker själv liksom sådär att jag måste ha en bil som är säker för att jag har ett barn som sitter där i baksätet. Jag kan inte liksom köra hur som helst heller. Och plus att jag följer trafikreglerna, för det gör man.
Jag kommer ihåg på 70-talet när man satt i baksätet och inte hade på sig säkerhetsbälte. Det var naturligt.
Det vet jag inte om man kan koppla till en viss typ av märkesbilar. Men jag tyckte också att det var intressant det här alltså att de som dras just i den här typen av bilar. Så det handlar dels om just människor som har den där bilen som en statussymbol. För någon slags maktuttryck. Liksom. Och samtidigt just de här som är mera samvetsgranna som gärna vill ha en kvalitetsbil. Mm. Och som också utstrålar så här trygg chaufför som är trygg på alla plan i livet. Hur mycket tänker du kör ju inte Larry-bil, men Jonna, hur mycket tänker du på vad märket på din bil signalerar?
Nej, inte tänker jag alls på något sånt. Jag är jättedålig på bilmärken. Inte vet, jag sa ju också att liksom en stor glansig bil, inte vet jag om det har varit en Mercedes eller en BMW eller vad det har varit, men för att jag kan inte sånt. Och jag är liksom totalt ointresserad av vad det är för märke på bilen. Jag vill som sagt bara att den ska säkert och tryggt föra mig och min familj dit jag är på väg.
Jag tycker att bilar, alltså jag säger fin bil, inte fin bil, stor bil. Den här får jag nog gå ont i ryggen och sitta. Det är ungefär så, jag tänker. Och glansiga bilar är fina.